Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Are you serious? Presenteras i samarbete med Brasserie Paulette. Ett internationellt brasseri på Svartbäcksgatan 19.
Vad vill du med då?
Kan du satsa allt på ägda?
Kan det komma iväg någon frustrationstweet?
Jag var inte femma.
Alltså kommunikation och taktik, nu är det viktigt.
Ska jag vara ärlig så ser jag ingen sån hög ytter som bättre.
Kombinera tjockis på träningen är bäst.
Det är ju brandbull.
Rullar. Hej och välkomna till avsnitt 197 av Are You Serious, denna vecka hemma hos succémålvakten August Ahlin i Uppsala.
Ja, stort tack. Ja, välkommen hit.
Du skiner som en sol.
Ja, det har varit en bra månad för mig kanske.
Ja, det får man ju säga.
Ja, nej, verkligen.
Och vi kan ta namnet här. Jag vet inte om du noterade att jag körde ju August här i någon U21-match du stod. Hur känner du för det? Det är lite, du har ju din juristbakgrund också. Då vill man inte heta August då?
Nej, alltså, jag får bara flashbacks till min dagislärare som kallar mig det. Hon luktade illa och var jävligt otrevlig. Så det är trauman som kommer upp.
Ja, nej, så det går inte hem.
Nej, men det är August gärna.
Det är ju August Strindberg annars.
Ja,
finns ju.
Ja, det är lite fint. Ja. Men nej, August Ahlin, jag tycker inte det flyger.
Yes, hur är läget idag? Vad kan man säga? Ändå är hyfsat väder idag, va?
Ja, nej, men det är en ganska ömmande kropp som sitter här faktiskt. Vi har ju precis gått på ledighet efter en ganska intensiv oktobermånad. Så är det ett ryggskott som börjar göra sig påmint och man är trött och sånt där. Så det ska bli skönt med en lugn helg faktiskt.
Mm, vad ska du göra här på ledigheten? När börjar ni träna igen? Är det på måndag eller dröjer det till tisdag?
Ja, det är måndag eftermiddag. Och ikväll är ju torsdag. Så vi är tillbaka i gamla studentvanor med ett litet besök på stocken.
Härligt, ja. Det låter ju bra. Jag ska inte prata för mycket om mig själv. Jag har ju varit i Amsterdam här under helgen som vi pratade lite om här innan vi satte igång. Fantastiskt, det rekommenderar vi till alla. Dessutom, när jag stod och väntade på väskorna kom det ju fram någon utan att presentera sig och sa, blir det någon fotboll för dig nu? Så du som känner dig liksom, känner igen dig vid det, hör gärna av dig så jag vet vem du var liksom. Och det blev ju fotboll, 0-0 Ajax Go Ahead Eagles. Men August, vad är din relation till A, Amsterdam, B, Ajax?
Oj, Amsterdam var jag på flygplatsen nu i vintras någon gång. När det var liksom peak corona och så skulle man lämna in något coronatest. Och det var långa köer och det var kaos vid ingången och sånt. Ajax är väl, jag tror en av mina första matcher jag ägde var en Ajax-tröja med Zlatan 9 på. Så det är ändå en varm relation.
Ja, vad har hänt med den?
Jag skulle tro att den är på landet, kanske. Förmodligen väldigt utfettad och väldigt, väldigt liten. Det var väl kanske 2003, 2004 kanske.
Ja, sån kan det vara. Jag investerade faktiskt i en ny Ajax-tröja, 120 euro.
Åh, fy fan. Ja. Det är ju som Sirius-tröjorna faktiskt, med matchtryck.
Ja, jo, faktiskt. Ja, här kan man inte tro.
Värt varenda krona.
Ja, det vet jag. Men det är kul med lite minne därifrån. Ni har ju tränat som sagt idag. Hur var den träningen?
Den var tuff. Vi var väldigt få på plats faktiskt nu när folk har... Det är några som är sjuka och är väg på landslagsläger och sånt. Så vi var väl en 7-8 personer som tränade var. Så vi avslutade med lite 3-3 och sen var det lite konditionsträning på slutet. Lite idioten.
Ja, det låter inte så kul så här precis innan uppehåll.
Lite skönt ändå känner jag. Man är helt tom i kroppen nu. Liksom.
Vem stod sig bäst där på idioten då?
Det var jag och Mathisen som ledde vägen faktiskt. Det kan man inte tro, men det var det.
Ja, det är svårt att kolla upp nu så här när vi sitter kanske också. Men ja, vi sitter ju här hemma hos dig. Berätta, hur länge har du hållit till här?
Hit flyttade jag i januari. Innan dess bodde jag på Jäknegatan. Också klassiskt studentområde. Så nu sitter jag här på ett rivningskontrakt. Jag och min roomie som håller på att flytta ut. Det är därför det är lite neddragna hyllor och sånt där.
Ja, men som jag tänker, det är ganska så här kallt här.
Det är liksom två manliga studenter som bor här utan liksom stora ekonomiska muskler och den ena är på väg bort liksom. Så då blir det så.
Då blir det så. Men hur trivs du här då?
Nej men bra. Jag tycker det är ett väldigt mysigt, lugnt litet område känner jag.
Det är liksom något dagis här va?
Dagis och någon byggarbetsplats och så. Men det är liksom, det är inga bilar och det är grönt och ja. Nära ekonomikum.
Ja, är värdigt en allsvensk målvakt.
Ja, så det är ju, ja, man ser sig fortfarande mest som student kanske liksom, så det är naturligt än så länge.
Yes, vi kommer till det. Men livet leker just nu antar jag med tanke på din komethöst här. Eller hur känner du kring det?
Jag känner mig väldigt mycket som vanligt faktiskt. Alltså det har ju gått väldigt fort och jag tycker det har gått bra liksom. Men samtidigt så liksom, när man är i en allsvensk miljö och kommer direkt från division 2 så jag blir ju liksom, varje träningspass blir man ju ödmjuk liksom. Jag tycker fortfarande att det går fort och det är saker jag behöver lära mig och så. Så det är väldigt lätt att inte sväva iväg faktiskt.
Som du säger, du ser ju dig själv som student här, sa du precis. Men hur, hade du tänkt bli allsvensk fotbollsspelare för ett år sedan när du flyttade in här? Eller?
Nej, det kan jag inte påstå. Så sent som i somras så praktiserade jag på en advokatbyrå i Stockholm. Liksom, och vi stod och snackade om när jag kunde börja jobba och om jag skulle skriva kontraktet där och så. Liksom. Och sen kom Sirius-beskedet väldigt plötsligt. Liksom, och då var det bara att ställa om 180 grader.
Ja, vi kommer till det. Sen så har du ju en kärlek till Newcastle också.
Ja, det har jag.
Ja,
bra research.
Varför det?
Jag tror det är för att jag såg filmen Goal, typ 2004-2005 eller något sånt. Väldigt bra film. Och så, jag vet inte, jag tror jag drogs lite till liksom melankolin runt den klubben. Liksom. Mm. Det är inte lätt att heja på dem. Liksom. Man är glad för det lilla.
Ja, man är väl knappt glad. Jag hade ju min kollega Pontus Stark. Han håller ju på Newcastle väldigt mycket. Han var ju sällan glad kan man säga.
nu finns ju anledning att vara positiv liksom, med ägarbytet. Men då är det ju den här andra aspekten som kommer in. Att man vill inte att det ska bli Manchester City liksom.
Han öppnar ju champagne här när det var ägarbyte. Men det har ju också varit lite stökigt. Hur ställer du dig till det? Det är ju väl lite blandade läger där.
Ja, nej, men det är det verkligen. Det är väl, det ska bli kul att se liksom ett Newcastle som liksom, det är lite optimism kring och som vill spela lite fotboll och så, men sen är det ju alltså jättetråkigt och problematiskt såklart liksom, att det är Saudi som äger klubben liksom. Det är väldigt mycket moderna fotbollen över det.
Har du en dröm att stå där? Är det högsta liksom, om du får drömma fritt, är det att stå för Newcastle?
Om jag fick välja en klubb i världen att spela för, då är det nog Newcastle ska jag säga.
You guys, are you serious about this?
Yes, men vi tar det från början. Du är född 6 april, har jag kollat upp, 97.
Exakt.
Det är inte så svårt att kolla upp i och för dig. I Stockholm?
Exakt, jag är född och uppvuxen på Gärdet i Stockholm. Så då var det väldigt naturligt att börja spela fotboll i Djurgården som liten. Alla polare spelade där och så. Så det var där allting började. Kanske så här. Jag minns VM 2002, det var mitt första fotbollsminne. Jag ville klippa mig som Ronaldo. Fick inte det från min mamma. Du vet när han hade den där lilla tofsen längst fram. Liksom.
Ja, kan det bli aktuellt här framöver?
Nej, jag tror jag har svårt att se liksom, de här. Jag tror inte jag skulle passa i den för sidan nu. Det är liksom, nog lättare när man är lite yngre kanske.
Men hur kom det sig att du började spela fotboll från början? Var det att alla gjorde den här klassiken?
Ja, så var det. Jag vet, både min pappa och min storebror har varit målvakter. Min pappa spelade ganska länge. Han spelade Huddinge i Division 1 och så. Liksom. Och sen när skolan började så hade jag väldigt fotbollsintresserade vänner. Och då blev det bara att man hamnade i mål. Liksom. Och sen har man varit fast där. Liksom. Det har liksom aldrig varit något val. Det var inte aktivt att jag liksom ville. Jag var, mitt första minne är att jag stod där. Liksom, och sen har det varit så. Liksom.
Tradition?
Ja, lite så.
Men du är fostrad som sagt i Djurgården. Vilka 97-erna? Det är Samuel Holm va?
Ja, exakt. Ja,
han har ju skrivit om Judiska Sportmagasinet faktiskt.
Har du gjort det?
Ja.
Vad sjukt. Ja, nej, men han var där, han var bra. Sen Christian Rubio var ju duktig.
Stack tidigt,
absolut. Ja, han var riktigt het där, den var 16-17. Sen Wille Löper är ju 98, men han spelade med oss hela tiden. Och han gör ju väldigt bra i Helsingborg nu. Sen bröderna Stensson, Jakob som är i USA och Daniel som håller på att spela upp i Sundsvall nu i Allsvenskan. Ja,
tidigare Dalkurd.
Det också, ja. Det är en stark Uppsala-koppling när du tänker på det.
Ja, men det låter ju som ett riktigt starkt gäng.
Vi var bra när vi var små, absolut. Ganska jämna med BP minns jag. Men sen AIK var väl lite vassare kanske. Men vi var där uppe och kampades i alla fall.
Hur är kontakten med de här grabbarna idag skulle du säga? Liksom, blev ni en tight grupp eller hur?
Alltså nu ses vi väl mest i så här fotbollssammanhang. När jag spelade den här U21-matchen på Grimsta, när vi fick lagom vid stryk av BP, så var ju dels Samuel Holm där och sen skulle Akropolis spela efter, så då pratade lite med Christian och så. Men det var ju nu väl 8-9 år sedan vi spelade tillsammans senast, så det är inga, vi hörs ju inte på daglig basis kanske.
Men just Djurgården får ju ganska mycket kritik så här, man får ju sällan fram någon spelare till sitt eget A-lag. Varför det?
Det är faktiskt en fråga, det är en fråga jag har tänkt på och faktiskt pratat med många om, och det finns väl inget enkelt bra svar på det. En teori som Kalle Larsson hade faktiskt var att det är liksom, det är så mycket som att Djurgården är nära Östermalm liksom, så det är ju många överklassungar. Och där finns kanske inte den här liksom sista lilla gnistan att liksom lägga ner det här extra jobbet och kanske den här desperationen att lyckas med fotbollen. Så det kan väl vara en förklaring. Men sen vet jag inte när de är så här 17-18 varför AIK och Hammarby får upp liksom supertalanger rätt in i Allsvenskan och Djurgården inte får det. Det är svårt.
Men vad kände du själv där? Liksom, så var det någon rak väg upp i A-laget på den tiden?
Nej, det var väl därför jag försvann också. Jag minns de plockade in Oskar Jonsson som står i GIF Sundsvall nu. Och då fanns det inte riktigt plats för mig längre. Men det fanns ju andra där när vi var 17 som ändå fick vara med och känna på det. Men sen blev det ju att ingen slogs in i A-laget.
Ja, Samuel var väl med på något läger?
Ja, det tror jag. Och Christian då. Mm. Han var ju med en hel del, fick spela i Allsvenskan också. Men sen nu när vi alla är i bra allsvensk ålder, om man ska säga, så är det ju ingen som är där, tyvärr.
Ja, så är det. Men ja, då du valde att lämna Djurgården där, och det var på grund av att de tog in en annan målvakt då, helt
ja enkelt. Precis, ja, de ville inte ha kvar mig faktiskt, så är det.
Hur går det till?
Nej, men det var
August, tack och hej, är det så?
Nej, det var så, det var inför första U17-året så hade jag hade haft problem med min sköldkörtel och varit skadad mycket, så jag var liksom inte riktigt i bra fysisk lag. Så då valde jag faktiskt själv första året att inte spela U17, spela U16 istället och liksom bygga på mig lite. Och sen när U17 kom andra året så var jag frånsprungen i utvecklingen helt enkelt. Och då, det kände jag liksom på träningarna när vi provspelade. Och då var det många gamla lagkamrater som hade gått i Älvsjö som också spelade i pojkallsvenskan. Så då började jag träna där och det kändes väldigt bra. Och då var det ett väldigt enkelt samtal med Djurgården liksom. Jag ville lämna och de såg gärna att jag lämnade. Det var win-win.
Men hur var utvecklingen fram tills dess då? Innan du fick de här besvären, kände du att det här kan bli någonting?
Jo, nej, men jag var duktig liksom. Det var jag. Inte bäst liksom, men jag startade ju i liksom första laget och så. Framförallt, jag tror sjumanna och inomhus fotboll kanske var mina bästa perioder när det var liksom mycket reflexer och mindre av det andra delen av målvaktsspelet. Men det är klart, när jag var där 12-13 liksom, att det fanns en dröm om att ta sig upp i Djurgårdens A-lag och så. Och sen blev det inte så. Men det var ju det var ju drömmen i alla fall.
Ja, hur är relationen till Djurgården idag skulle du säga?
Väldigt neutral skulle jag säga. Det är ju jag var ju där ändå i 9 år liksom. Och alla tränare jag hade och spelarna jag spelade med liksom, det är ju människor jag uppskattar liksom. Så jag gläds åt deras framgångar, men jag har inte gått på någon match liksom sen jag slutade, tror jag. Men jag blir inte upprörd om min SM-guld, det är inte.
Är det de du tror på, eller vad man ska säga, i den här guldstriden? Det är väl de och Malmö som ligger bäst till här för tillfället?
Ja, jag tycker Djurgården känns så stabila. Alltså. Det är en maskin, verkligen. Det känns som att Kim och Tolle får ut liksom vartenda litet uns av spelarna. Så, absolut.
Ja, men Älvsjö då? Va? Från Gärdet och sätta dig på tunnelbanan.
Satt mig på pendeltåget i 10 minuter. Det var verkligen inte så farligt.
Nej, det kanske inte är. Men det är väl mer att turtätheten kanske inte. Eller jag vet inte när ni
tränade. Älvsjö är ju faktiskt en, det är ju liksom en knutpunkt.
Så är det, Älvsjömässan. Där är det ju precis bakom där som.
Exakt, så både tågen till Södertälje och till Nynäshamn går ju dit. Så det var kanske var 5:e, 7:e minut eller någonting.
Ja,
det var inga problem. Och det var smidigt, jag trivdes väldigt bra. Jag var ju där från då andra året i U17 till tills jag tog studenten och flyttade till USA. Så vi hade bra år där. U17 och nyttan av svenskan, alltid var liksom nere och kampades i botten liksom, men vi klarade oss alltid kvar. hade några fina skalper liksom hemma på LHIP. Som jag minns då, Henrik Rydström var tränare för Kalmar FF i 19 då. Och så kom de på besök och så skrev en liten så här matchblogg efter. Kallade det plastgräset som Gud glömde. Liksom, för det var liksom det är största riktigt. Planen i Stockholm var helt platt. Liksom.
Det är riktigt. Man har ju sett Gusks damer och även Uppsala var ju där och spelade nu. Men jag minns 2017 eller när det var när jag var där på Gusk dam. Och det var ju fruktansvärt alltså.
Ja, de kanske har bytt conscious nu, det vet jag inte.
Det kändes inte så när jag var där.
Men bra, då kan du relatera till det jag berättar i alla fall.
Men vilka mer, var det någon annan där som tog sig fram från det Älvsjölaget?
Nej, det är inte vad jag kan minnas. Det var, det är ju en del som spelar Division 2 fotboll idag och har gjort. Men det är nog ingen som har tagit sig, det är ingen som har tagit sig till eliten.
Men vad tänkte du där och då med din fotboll när du var i Älvsjö?
Nej, men det var ju samtidigt som jag började gymnasiet liksom. Och då kände jag, det var också lite en anledning till att jag ville bort från Djurgården. Det var att alla i 17-laget började på Vittra då liksom, så var det fotbollsgymnasiet. Och jag har alltid gillat att gå i skolan liksom och tagit det seriöst och haft ganska lätt för det. Så jag ville ju läsa på ett av de bättre gymnasieskolorna i stan. Och nu tappade jag bort frågan. Vad var det?
vad tänkte du med fotbollen? Men vi kan ju ta berätta. Var gick du någonstans?
Nej, men då började jag på Östra Real. Och då kände jag, alltså, det är klart fotbollen, den kom ju lite i skymundan då. För att jag ville liksom leva ett vanligt liv och göra något med mitt huvud också. Liksom. Men fotbollen fanns alltid där. Och det är klart att även om det kändes långt bort då, så gav jag ju inte upp drömmen helt. Liksom. Det är ju svårt att göra det när Den kommer ju tillbaka, den gör sig påminn liksom.
Men sen väljer du alltså att flytta till USA.
Det gör jag. Ja. Det var kul, men jag kände där, vet, när man är så här 16, 17, 18, jag känner en väldigt stark liksom, längtan ut i världen och se något annat. Så då fick jag ett stipendium där i Tennessee på Lincoln Memorial University. Så åkte jag dit direkt efter studenten. Och det var en väldigt häftig upplevelse. Jag minns att jag var liksom alldeles faciliteterna liksom. När man är van vid liksom, barackerna på Alfipe liksom, så där fanns det ändå så här, det fanns isbad och gym och flera planer och sånt. Och så var vi ett lag som var fyllt med brassar bara, för tränaren var brasse.
Jaha, så han plockade in alla.
Han plockade in alla och folk var liksom väldigt mycket äldre också. De hade alla haft lite så här semiprofessionella karriärer i Brasilien kanske. Och sen de i USA som började college är väl 18 och brassarna var alla så här 24, 25 kanske. Och så bodde vi alla i ett sexrumslägenhet eller någonting. Så mycket musik och dans och sånt.
Men var det någon samba-fotboll då som ni utövade?
Nej, det fanns ju individuell kvalitet. Men det var ju inte liksom det mest välhållade maskineriet kanske.
Det var inte så. Men hur funkar samban där med countrymusiken där i Tennessee?
Det var mycket musik när jag tänker på det. Man kunde åka på liksom, borta matcher i bussen och så satt de längst bak liksom, med trumman och sjöng med. Så det är väl lite annorlunda från hur det ser ut idag och ser ut resten av mitt liv.
Men hur var den här tiden då på Lincoln? Alltså, vad gav den dig?
Det var ju väldigt omvälvande liksom, på ett positivt sätt. Man har ändå, jag hade ju bott i Stockholm hela mitt liv. Bort hemma liksom, och sen nu flyttar man till amerikanska södern helt ensam, bara med massa brassar liksom. Så det är klart att det var personlighetsutvecklande. Så jag kände att jag fick lära mig att ta hand om mig själv. Och sen också komma ut med mitt skal på ett helt annat sätt. Liksom. Det var ju, vissa av dem kunde inte ens engelska liksom, så man fick ju verkligen öva på sina kommunikationskunskaper.
Teckenspråk. Har du någon kontakt med brassarna idag?
Med brassarna har jag med någon, men vi blev ett ganska tajt gäng där. Jag, en tysk, en amerikan och en britt. Så de visar vad och kollar på hockey i St. Louis sen på Thanksgiving också. Vi har kontakt kanske. Hörs på månatlig basis.
Men spelar kanske de fotboll fortfarande eller så där?
Nej, det gör de inte. Jag känner, det kommer nog vara ett återkommande tema här. Alla lag spelar i, det är som ingen är kvar liksom.
Så kan det vara. Men ja, sen så kom du ju tillbaks till Sverige efter att du hade gjort ditt i USA. Då hamnade du på klassiska Bovallen.
Ja, det gjorde jag. Det var precis, kom hem där och sen blev det då mitt första A-lagshår liksom. Och så fick jag chansen att provspela med Bo, som då precis hade bytt namn från Nacka FF, som tidigare var Hammarby TFF, första versionen liksom.
Just det.
Med Patrik Gerbrand som tränare, gamla Bayern mittbacken.
Ja, de mötte ju Sirius där i kuppen något år. Var det 18 någonting?
Nej, 18 var det inte. Då tror jag hade kommit ihåg det. Det måste vara tidigare.
17, ja, jag minns bara
17 var jag där, då möttes vi inte. Jag vet, kanske var längre sedan. 16.
Ja, kan det ha varit 16. Ja, jag minns inte. Men det var någon match i... Ja, nej, men det måste ha varit innan allsvenska tiden i alla fall. Ja, men då var ju Gerbrandt tränare i alla fall. Thomas Bodström var väl involverad på något sätt?
Ja, han har något finger med i spelet i Bo, men jag såg honom aldrig, tyvärr. Annars känner vi ju mycket gemensamt, så jag hade gärna pratat lite med honom. Liksom, juridiken och fotbollen. Men, ja, men precis, det var ett år där. Fick inte spela någonting. En match fick jag spela, när vår första målvakt var på bröllop. Så sen när jag flyttade till Uppsala, då kände jag väl, det var väl liksom att ge upp fotbollskarriären på något sätt. Liksom. Man hade ett år på bänken i tvåan, och sen ville jag börja plugga juridik här och liksom... Det är ju en heltidssysselsättning som kräver både tid och kraft. Så när jag kom till Uppsala sen så ville jag väl börja spela i Vaxhalla liksom i trean kanske. Men det fick jag inte. Fick nej på det provspelet.
Vadå, de tyckte du var för dålig?
Nej, jag vet faktiskt inte var det var, för de svarade inte. Alltså, jag ringde båda tränarna, mejlade om, smsar, och sen bara efter inget svar. Bara ge upp liksom. Sen Janne Gidlöf i Gusk svarade sen liksom. Ja,
han svarade alltid. Jag kommer ihåg en gång ringde man Janne Gidlöf och han bara, vänta, jag sitter på toaletten. Så.
Klassisk en sån profil. Ja, ja, jag saknar honom faktiskt. Ja, fint gammalt gubbgäng kring Gusk. Det kan jag verkligen
så är det. Men Bovallen, det har ju varit lite turer där. Det kan vi ju ta som ett stickspår. hur mycket har du följt det? Det har ju ändå varit uppe ganska mycket i media det här med, och det kan ju drabba andra idrottsanläggningar här. Det här med att man inte får träna där för att det är för mycket buller.
Ja, det är jätteprovocerande. Jag kan känna, varför ska man flytta till liksom, ett område som ligger runt en idrottsplats om man inte kan tolerera det? Så det har jag absolut följt. Och det blev väl bra till slut.
Ja, de eller? Fick väl dra tillbaka det där om jag
tror det. Bullerplank kanske sattes upp. Men det är ju bara bra. Men
vackert är det ändå, Bovallen.
Ja, det är det. Framförallt om man kommer ner liksom något kvarter eller man säga, så ligger det precis vid vattnet. Men det var också en väldigt dålig matta. Kommer jag ihåg, liksom så här helt nedtrampad.
Mm, jag minns på att det var någon form av bengaleldning där när Sirius var på plats. 2-1, riktigt usel match från Sirius. Ja,
det där måste jag googla fram. Det där vill jag veta mer om.
Men ja, du hamnade ju då i Gusk här i alltså, men då, du säger du alltså, då la du ner elitsatsningen eller vad man ska säga.
Om man kan kalla det innan en elitsatsning, det vet jag inte. Nej, men då känner jag väl lite så här att fotbollen får bli som den blir. Helt enkelt.
Var det någon sorg inblandat i det eller?
Jag vet inte. Det hade säkert varit det om det blev så till slut. Att jag faktiskt hade lagt ner. Men jag minns när jag kom till Gusk så tyckte jag att det var lite liksom, tungt. Liksom, för jag ville ju börja det här nya livet. Liksom, juridiken och allt vad det innebär. Liksom, studenttillvaron. Och sen då palla sig ner till Löten. Liksom, det är snöslask och man ska möta Enköping som en träningsmatch och sånt där. Då var man ganska trött på det. Men vi kommer aldrig få svaret på den frågan, tyvärr. Men jag minns att jag kände, alltså väldigt tidigt så fick jag ändå förtroendet i Gusk. Det fanns liksom ingen annan mål som kunde spela. Och då, ja, början var jag väl kanske inte jättebra. Liksom. Men sen jag stod ju varje match i 3,5 år. Liksom. Och då växte det ju på mig. Liksom. Jag utvecklades mycket och tyckte det var väldigt kul.
Vi var ju lite inne på att du ville ha den här Ronaldo-frisyren tidigare. Kollar man tillbaka här i min research, du har ju även haft E-type-frisyren här ett tag.
Ja, fan. Dumt beslut kanske. Jag vet inte, men jag hade typ en period där 2016-2018. Jag tror att jag klippte mig kanske en gång, jag vet inte. Jättedumt nu när jag ser tillbaka. Det var,
men det är inget comeback-läge för den?
Nej, du ser ju nu. Jag har ju klippt mig jättekort.
Ja, jag liksom. Tyckte ändå att det klädde dig.
Ja, men tack. Jag kan spara ut det kanske ner till munnen kanske, men där drar gränsen liksom.
Ja, det kanske inte funkar i juridikkretsarna.
Nej, det blir lätt lite svettigt liksom. Inte ta hand om det. Det kan ju vara snyggt också, men jag känner jag ska nog hålla mig borta från liksom hästsvansen i framtiden.
Yes, och ni som vill se de här bilderna finns ju då på dina sociala medier, fritt framför
allmänheten. Än så länge.
Men du började plugga juridik, vad var det som lockade med det, eller när kom du in på det?
Bra fråga. Båda mina föräldrar är jurister, så det hade väl säkert ett finger med i spelet. Men sen kände jag tycker om att läsa, skriva väldigt mycket, liksom ganska samhällsintresserad. Men att det skulle bli juridik var långt ifrån självklart. Jag minns att jag satt och grubblade länge.
Vad hade du för andra alternativ på bordet?
Nej, men så här, försöka komma in på Handels kanske, eller läsa ingenjör någonstans eller något sånt. Men nu i efterhand, det kan man säga, för jag bara uppsatsen kvar, så ett väldigt bra val. För jag trivs väldigt bra och jag känner att det är något som passar mig.
Mm, vad vill du bli för jurist?
Vill och vill. Nej, men jag har ju jobbat med, nu på sommaren så har jag jobbat med affärsjuridik. Så det kommer ju bli det när skorna läggs på hyllan. Och det är kul, högt tempo, väldigt stressigt. Liksom. Men jag känner att det är ju väldigt många liksom, gamla idrottare som söker sig till den branschen. För jag tror att den
Alexander Nilsson här, som jag skrev reportage om, han har ju börjat en sån karriär nu.
Ja, jo, jag läste den reportaget faktiskt. Det var intressant. Jag känner att jag kan nog relatera lite.
Yes. Men tillbaka till fotbollen då. Gusk, vad säger du om din tid där? Det är lite fotbollens bakgård ändå, får man säga.
Ja, när jag kollar tillbaka nu så jag har jättebra minnen från Gusk faktiskt. Alltså från första stund så trivdes jag jättebra. Kände att jag var välkommen, att jag behövdes och att de trodde på mig. Liksom, vi kanske inte alltid var det bästa laget eller som spelar den bästa fotbollen, men alltså varje träning, varje match, så kan jag känna att jag njöt av den tiden.
Men det var Oskar Zettergren som var tränare då, eller?
Första året så var det Signe Söderlund och så var Patrik Saint-Cyr assisterande då när han hade sin knäskada.
Vilka namn?
Två otroliga människor som jag känner att nu när tillfällen ges att jag vill tacka lite för allt förtroende de har visat mig genom åren. Så då var det, när man kom dit, du vet hur gamla IP ser ut, liksom, det är ojämnt och det lutar och det är enkel fotboll, långa bollar, liksom vinna närkamperna, jag gillade det. Och det är charmigt, liksom, du vet, Division 2 åker på borta, reser Kvarn, Sveden och Hudiksvall och sånt där. Så jag trivdes jättebra.
Gute, klassiker.
Gute också, fantastiskt. Åka dit, vi var där, 2019 var vi där på sommaren, veckan efter Stockholmsveckan och vann. Så det var liksom, nästan alla stjärnor stod i scenen förutom en. Men det passade också jättebra tillsammans med plugget. Liksom. Jag pluggade på dagarna och sen när klockan slog fem liksom, så cyklade jag ut i gamla IP. Var där med mina polare, liksom, fick göra det jag älskar. Så det, jag ser tillbaka på det med glädje faktiskt.
Vilka har du, det är ju bytts en del i Gusk här senaste tiden. Vilka har du fortfarande kontakt med från Gusk-tiden skulle du säga?
Adam Stannevik som står nu, det är en av mina bästa vänner. Och sen Anton Händig pratar jag väldigt mycket med. Gabriel Jansson också en bra vän. Anton Eriksson. Axel Pedersen. Det är, nej men kärnan ändå känner jag.
Ja, Gusk ligger ju lite pyrt till här som du säkert inte missat den här säsongen.
Det
har ju du lite del i, får man ändå säga.
Vi var ju stabila där, det är våra att säga. Jag tänker faktiskt inte att vi får för mycket ansvar för den, för vi låg ändå stadigt i nedre mitten.
Innan det gick åt helvete. Ja. Men hur mycket följer du säsongsavslutningen här? Hur ser du på läget som man har försatt sig i?
Jag följer det minutiöst. Jag sitter på Svensk Fotboll och kollar live varje match. Och nu på lördag, när vi har matchledigt, ska jag absolut ner till Löten och kolla. Kanske sköta Twitterkontot också.
Hoppsan.
Och så, nej, jag är jätteengagerad i Gusk fortfarande. Och jag hoppas av hela mitt hjärta att de hänger kvar. Och slår de Sandviken nu på lördag så finns det ändå en bra chans.
Sandviken är en formsvacka dessutom.
Exakt, ja. Det finns momentum nu för Gusk.
Men ja, Gusk såklart ligger dig varmt om hjärtat.
Det gör det.
Som sagt. Men sen så, ditt intåg i Sirius här skedde ju lite i etapper kan man säga. För du var ju med en hel del här under, ja, vad ska man säga, vintern och våren. Hur var liksom den, hur kom du in i Sirius från början?
Min första kontakt med Sirius var när vi mötte dem på den här träningsmatchen i Johannes Bäck för säsongen 2020. 4-0 förlusten. Där jag ändå gjorde en bra match. Och sen bara någon dag senare så fick jag komma ner och träna. Så det var där allting började. Och samtidigt så började ju Karim som målvaktstränare i Gusk någon gång i veckan. Och sen dess så har jag liksom haft ett finger med i spelet. Liksom. Och varit där under 2020 och första halvan av 2021 så blev det ju bara att det blev mer och mer och mer. Liksom, från en gång i månaden kanske till två gånger i veckan och någon utkört match. Liksom.
Vad kände du kring det liksom, med tanke på där du var i livet om man säger så? Var det liksom bonus eller bara det här är lite kul att vara med?
Det var dels en bonus så att det var kul, men sen jag tyckte också framförallt nu i våras att det var jättejobbigt för att jag kände att liksom, det var olika liksom delar i mitt liv som stod och vägde. Liksom. Jag hade kunnat börja arbeta helt som jurist liksom, nu om en månad. Och det var det som var planen. Liksom. Samtidigt så visste jag att det fanns en liten chans med Sirius. Och jag var där liksom, många dagar i veckan. Missade mycket i plugget och liksom, offrade mycket tid. Så det var, jag såg verkligen inför ett vägskäl här i somras. Liksom. Det kunde gå åt vilket håll som helst.
Och... Men låg du sömlöst då kan jag tänka mig. Hur fan ska du göra det? Eller?
Jag var för trött. Så jag somnade ganska bra. Men nej, jag kände ändå så här att det är inte jag som kommer göra valet, utan valet kommer göras åt mig. Liksom. Blir det Sirius så tar jag det. Blir det inte Sirius så spelar jag klart säsongen med Gusk och sen lägger ner fotbollen. Liksom. Mm. Så ja, det återstår ju att se om jag faktiskt hade klarat av att lägga av med fotbollen annars.
Ja, det vet man ju inte. Du, Adrian von Heine pluggar, jag har ju också pluggat här juridik. Har ni, vad är er historia tillsammans?
Vi har faktiskt en lång och fin historia. Allt började, vi träffades första gången för 10 år sedan.
Och det är länge sedan.
Exakt. Jag stod
också gammal målvakt.
Också gammal målvakt. Han stod i Göteborg och jag stod i Djurgården. Så var vi på någon kupp i Karlstad, tror jag det var. Och sen då spelade han tillsammans med en kille som heter Björn Klöv Nilsson, som jag spelade tillsammans med i Djurgården 2006 kanske. Så blev vi bekanta på det sättet, liksom väldigt vagt. Och sen började vi plugga juridik samtidigt och var i samma nollningsgrupp liksom. Och sen även samma seminariegrupp. Så vår Uppsala-resa började tillsammans. Sen hoppade han ju på Sirius-tåget betydligt tidigare än vad jag gjorde. Så det är lite fint nu att vi ändå har liksom, 4 år senare liksom, återförenats i Sirius.
Hur var han som målvakt, vill man ju höra här.
Alltså, jag såg väl honom spela en match kanske, men...
Bra. Men så kan det vara ibland. Han var bra. Nej, men...
ja, han var väl, ja, han har ju suttit på bänken i division 1 ändå, tror jag, med Kviding. Nej, men han var väl helt okej liksom. Jag kommer inte ihåg om han var liksom, vad han var bra på, men någonting hade han ju absolut.
Det gick ju ganska snabbt där. Du stod en del U21 matcher eller vad man ska kalla, och då gick det ju väldigt bra för dig, måste man ändå säga. Hur var det? För det var ju, ja, det var ju lite blandat, men det var ändå ganska bra lag som kom hit. Det var väl, var det mot Bayern och AIK där som kom med ganska bra lag? Som...
Ja, alltså min första match var ju mot BP där i våras, när jag fick spela 30 minuter. Men då gjorde jag faktiskt en väldigt bra räddning som jag precis har delat på sociala medier. Så det, då, men då kände jag att det var ju en väldigt confidence boost, liksom, att man kan göra bra i matchmiljö. Och sen mötte vi AIK i slutet på augusti, tror jag. Och det var ju också en ny upplevelse för mig. När man, de kom ju med Bahoui och Pertan och Janosvic och så. Så det var... då var man ju fortfarande lite turist kanske. Så man tyckte det var häftigt. Men det var bra att jag liksom fick komma in i det stegvis ändå. Och sen liksom någon match på bänken. Och sen, ja, helt plötsligt... insläng mot Halmstad liksom.
Men var det, alltså när du ändå var inne så pass mycket i verksamheten, hur mycket pratade ni om en framtid då innan, alltså som ledde fram till att du skrev kontrakt? Var det så här, ja, ah, nej, men om vi blir av med Lukas då kör vi, eller hur gick snacket?
Nej, det var väl inte så konkret liksom, men eftersom att jag var med så mycket och de liksom ville få mig att liksom vänja mig vid verksamheten, så kände jag ju att det ändå fanns en chans liksom. Och att Lukas skulle lämna var väl ingen jättehög oddsare liksom, kanske i somras. Så jag hoppades väl liksom att om han skulle lämna, att jag skulle få chansen. Liksom. Och så blev det.
Hur var det att komma in i den här miljön från liksom, där du kom, division 2? Och lite så här ändå med vänsterhanden, om man ska säga så. Mer fokus på studier och komma in i en allsvensk miljö.
Det är en helt annan tillvaro. Och jag minns när jag skrev på där i juli liksom, då hade jag, eftersom jag hade jobbat i Stockholm hela sommaren, så jag hade inte tränat på 2 månader, utan jag hade bara liksom kommit loss från jobbet för matcherna i Gusk. Så jag hade spelat 8 matcher, inte
ja, drömtillvaron ändå. Det är det man liksom, skita i träningen och bara spela matcher.
Det var väldigt trevligt faktiskt. Så man höll ändå igång sommaren då, så här, jag hade knappt tränat på 2 månader, varit på 2 veckors semester i Portugal liksom. Och sen ska man in där och liksom prestera varje träning. Det var skitsvårt. Det gick inte jättebra. Och det var tufft liksom i början. Och jag känner fortfarande liksom lite att jag är ju inte fotbollsspelare liksom i sinnet. Liksom. Jag tänker ju fortfarande som att jag var liksom student och hade fotbollen liksom vid sidan om. Man har plugg och jobb och det är liksom, det är många bitar som ska på plats på något sätt liksom.
Men vad, om du ska vara mer konkret, vad är det som skiljer? Alltså det är väl massa grejer som skiljer, men jag har tempo och bla bla bla, men vad skulle du säga, vad är största skillnaderna så där som man märker av när man kommer upp så där?
Nej, men det är ju framförallt, så är det ju, det är mycket proffsare. Man är där på morgonen, man har kläderna tvättade. Liksom man kan köra förberedelseträning i lugn och ro, det är genomgång innan träningen. Man granskar videoklipp och sen liksom allting är ju proffsigt in i minsta detalj. I division 2 är det ofta så att man stressar direkt från jobb eller plugg eller vad det är. Man kanske inte ens har ätit någonting. Och så kommer man ut och så är det lite, man kör lite gris liksom, och sen är det lite två mål. Så det är ju helt andra liksom, man kan ju fokus på detaljer på ett helt annat sätt. Och sen är ju, alltså folk är ju så mycket bättre, framförallt med bollen, liksom så bolltrygga. Jag kan fortfarande, det går fortfarande emot mina tankar lite så här. Jag och Daniel, alltså Bäckström, pratade om det idag. Liksom att ofta slår jag för lösa passar för att jag tror liksom inte att de ska liksom suga in den. Men här handlar det om att liksom, de jag spelar med är så pass bra. Det är liksom bara smällen med full kraft så suger de in den. I Gusk så liksom, ibland fick jag ju inte ens spela en felvänd spelare. Liksom, för att ja, gamla ser så studsigt och alla har liksom inte den kapaciteten att liksom suga in den. Så det är liksom ett helt annat.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Sätt att liksom tänka fotboll, jag lärt mig.
I det här allsvenska livet då, nu, vad kan du sakna något med gamla Gusk-tiden? Vad är det i sånt fall?
Men det är skönt, alltså, nu, det är lätt att liksom romantisera saker i efterhand, men det är väldigt liksom bekymmerslöst fotbollsmässigt att spela division 2. Man gör det verkligen bara för att det är kul. Liksom. Man kan komma dit och liksom leka av sig lite. Det kan man ju sakna. För här är ju liksom, nu när jag kommer ner på morgonen, det är ändå liksom mitt jobb. Liksom. Jag måste ju vara 100% skärpt och prestera. Så det är, nämligen liksom enkelheten liksom, kan jag sakna lite.
När du då börjar träna med det, Hannes och det David Mitov Nilsson, hur känner du rent konkurrensmässigt när du kom ner och började träna med dem, att du stod dig? Liksom, kände man shit, alltså, måste jag upp på den nivån? Eller, ja, här hänger jag med ganska bra. Vad kände du?
Alltså, de första gången jag tränade liksom, då är man ju inte van vid övningarna ens eller någonting, så då kan man känna att man inte gjorde sig själv rättvisa på det sättet. Men sen så fort jag vande mig lite vid tempot så kände jag ju, alltså, jag har ju vissa kvaliteter ändå som är väldigt bra. Jag är liksom, jag är väldigt explosiv och reaktionsstark liksom. Så där kände jag att jag hängde med bra. Men sen många av de tekniska aspekterna kunde jag ju känna att jag saknade. Och men nu känner jag att jag är liksom med i gruppen och konkurrerar, uppenbarligen. Även om liksom, David är ju på en egen nivå, måste man ändå säga. Det är häftigt att kunna lära sig av honom varje dag.
Mm, vad lär han dig?
Idag, till exempel, så vi kan stå och diskutera liksom väldigt, väldigt små grejer. Vi såg och körde liksom en vanlig skottövning framifrån och man bara skulle greppa bollen. Och så stod han och liksom kommenterade på hur jag vinklade händerna och hur jag höll dem liksom. Och hur man ska göra det och bara fotisättning, blick, det är liksom små aspekter av spelet som han kan och som jag inte kan. Men jag känner när de sitter så blir man en så mycket bättre målvakt.
Du blev klar för Sirius där i juli. Hur gick det till rent? Liksom, kom Ola bara, nu kör vi, nu Lukas. För det var ju så, Lukas out, så. Det var ju så det gick till. Alltså, hur var vägen fram till att du skrev på kontraktet? Och det var ju, från början var det ju bara över säsongen.
Mm. Nej, jag var i Stockholm, satt hemma och jobbade en av där onsdags eftermiddagen. Och så fick jag ett meddelande från några från Heine, bara så här, vill du skriva på? Ja, absolut.
Och sen du som jurist, du kollar ju igenom avtalet själv såklart.
Ja, det gjorde jag, men jag kände så här, jag hade nog inte så mycket förhandlingsutrymme där. Jag tror det var ganska mycket take it or leave it. Men sen kom jag ner då, bara på torsdagsmorgonen, och skrev på inne på Olas rum liksom. Och sen under matchmötet så var det så här, ja men Lukas går, August kommer. Och sen var det inte mer med det liksom. Så det gick på, ja, från en eftermiddag till en morgon liksom. Över natten bara.
Man har ju sett här på sociala medier, Carl Berg har ju flörtat lite med dig här. Det var,
ja, det är ju, apropå vänner från gamla Djurgårdstiden, så har de ju massa gamla akademispelare, och framförallt från Djurgården som jag spelade med, och var liksom bra vänner. Så jag följer Carl Berg ganska noggrant, och jag är bekant också med sportchefen Lelle som sköter Twitterkontot. Så det är kul att...
Men var det de skrev ju här att de var nära, eller de gjorde en framstöt här i somras.
Ja, det gjorde de. Det gjorde de. Och då kände jag, och då sa jag liksom så här att ja, men flyttar jag till Stockholm liksom, så kanske, men jag vet inte, jag tror jag kommer jobba alldeles för mycket. Men då visste jag ju också lite så här att ja, men Sirius kanske liksom, fan, det kanske blir av ändå liksom. Så det var ju inte, det var ganska lätt att välja bort.
Det är ändå spännande valmöjligheter liksom. Division 2 med Carl Berg eller Allsvenskan med Sirius.
Jo, det är ju så, jag hade liksom inga Division 1 och Superettan erbjuden liksom. Det är liksom Division 2 eller Allsvenskan. Så det var ju liksom åka hiss genom systemet verkligen.
Men vad sa dina polare liksom, när du helt plötsligt blir allsvensk målvakt över en natt så där?
Alltså de hade ju ändå rätt bra koll. De visste att jag hade varit med och tränat och spelat någon match och så liksom. Men de tyckte det var jättehäftigt, verkligen. Och det är många som nu liksom, för första gången i mitt liv är de engagerade i min fotboll. De kollar faktiskt på matcherna och sånt där liksom. För det kände jag alltså, när jag spelade i GUSK liksom, det var ingen som brydde sig liksom, så mycket. Det var ingen som trodde att man hade en framtida allsvensk målvakt som kompis kanske alltså.
Och de du pluggar med då, hur... Ja, nu blir det ju lite speciellt här.
Ja, exakt. Jag har ju pausat nu, men jag ska faktiskt skriva klart min uppsats i vår, tänkte jag. Men alla mina pluggkompisar försvinner nu. Jag ska börja jobba i Stockholm. Så det kommer bli en lite ny upplevelse i vår. Jag kommer vara lämnad ensam kvar här. Och så. Men de är trogna Sirius-supportrar allihopa nu. Gå på alla matcher.
Ja, men det är en intressant väg, får man ändå säga. Och ja, det blev klar för Sirius. Vad hade du för tankar där? Och då var det bara liksom köra på. Det var ju liksom säsongen ut, och det var ändå två målvakter framför dig i, ja, när du skrev på. Vad tänkte, eller liksom, hur sålde de in det, om man säger så?
Alltså, det var ju inte svårt för dem att sälja in det. Det var liksom så här, du spelar i GUSK, vill komma till Sirius. Så jag hade ju tagit det liksom, oavsett vad de hade sagt liksom. Men det var väl lite en så här, jag är väl lite utav ett wildcard liksom ändå. Man kommer från Division 2. Man vet ju inte hur saker och ting ska fungera liksom. Det hade ju kunnat gå hur bra eller hur dåligt som helst liksom. Så jag tänkte faktiskt inte så mycket på framtiden. För jag kände där att det räckte gott och väl att bara tänka på nästa träning
liksom. Vi kör.
Ja, all tankekraft behövdes.
Hur var det att komma in i gruppen och laget rent? Alltså du, man behöver ju inte ta från att du skrev på. Du var ju med, har ju varit med under lång tid. Kanske också speciellt att man liksom inte tillhör laget men ändå är där.
Ja, det är lite speciellt. Det är väl lite som att liksom vara en ständig prao-elev på något sätt. Liksom. Jag har ju varit där och varit med på någon träning här och var. Liksom, och så. Så det var ju lite speciellt liksom, i början. Nu, liksom, nu är jag med liksom, helt plötsligt. Men det var väldigt skönt liksom, att ja, man får sin plats i omklädningsrummet och sånt där liksom. Typ i våras när det var corona, då satt jag ensam i liksom, en avskild del, ett eget omklädningsrum liksom.
Man satt helt själv, på grund av liksom, corona själv.
Ja, exakt, man var tvungen att dela upp omklädningsrummen. Så jag satt med munskydd i ett eget omklädningsrum. Ibland var det ju juniorer där också så. Men så det svårt att liksom, jobba på det sociala då kanske.
Ja, nej, låter ju inte så kul.
Nej.
Men ja, du fick sitta på bänken några matcher här innan du kastades in borta mot Halmstad. Och ja, vilken debut.
Ja, nej, men jag är faktiskt väldigt stolt över liksom, hur jag laddade upp inför den. För jag kände så här, det är nog ganska naturligt att vara nervös liksom, för ett sånt stort steg. Men jag kände verkligen att det, fan, jag ska bara ut och köra. Liksom. Det här är verkligen en chans jag får en gång i livet. Liksom. Det kommer inte komma igen på det sättet. Så jag hade en väldigt bra känsla innan matchen. Faktiskt. Sen kanske den försvann lite efter 10 minuter när vi var helt utspelade och låg under med 1-0. Men det var... alltså nu när jag ser tillbaka på det så en fantastisk kväll. Och jag hade verkligen liksom mitt huvud med mig den dagen. Och fick ju göra några fina räddningar och Sen är jag väldigt tacksam också att Chris gjorde det där 1-1 målet så man fick åka därifrån med en bra känsla och en poäng.
Men hur lyckades du med det? För det normala är ju att man är nervös, och det var ju ingen liksom, det var en ganska viktig match ändå får man säga. Särskilt nu i efterhand kanske.
Nej, men det är väldigt enkelt där, för jag har ju inget val. Liksom. Jag var den enda målvakten där. Liksom. Jag måste stå, och som du säger, det är en viktig match. Det är bara att göra jobbet. Liksom. Intala sig själv det. Man hade liksom ingen plats att gömma sig på direkt. Utan det var ju bara ut och ta tjuren vid hornen.
Och sen har det ju fortsatt, får man säga, på ett väldigt fint sätt. Ni hade ju den här matchen mot Elfsborg där alla var usla, kan man säga.
Ja, det är en korrekt analys.
Men annars måste man ju framförallt lyfta fram den här supermatchen mot Hammarby som du gör.
Ja, den var bra, tycker jag. Och då samma känsla som mot Halmstad. Liksom. Jag visste det skulle vara 7500 pers där. Alla mina polare skulle vara där, och jag visste liksom att Bayern kommer komma med ett stort följe. Det kommer bli en tight match. Liksom. Så jag kände verkligen bara att jag skulle ut och visa vad jag kan. Också första matchen på hemmaplan. Så det var en grymt häftig upplevelse när man sprang runt där innan matchen, och liksom bengalröken var så tjock liksom. Jag såg exakt mina händer framför mig, och så bara hör man dånet från fansen liksom. Både våra fans och Bayern fansen. Det är så jävla synd att vi inte, dels att vi släpper in målet och att vi inte kvitterar på slutet liksom, för jag ville verkligen ha med mig poäng därifrån.
Fick man nypa sig själv lite i armen? Eller liksom, du kommer ju ändå från division 2. Det är 30 personer och en hund som tittar. Liksom, så här. Och sen så spelar du och gör det så bra inför så många personer.
Jag har nog väldigt lätt att ändå liksom stå med fötterna på jorden. Liksom, för jag har ju haft en väldigt ödmjuk väg till liksom toppfotbollen. Så jag vet ju liksom vad jag gått igenom och vad det är för väg som krävs. Så, men det är klart att så här, när man stod där också liksom inför Malmö, liksom, sitter på onsdagskvällen och kollar på dem i Champions League, och sen liksom möter man dem själv dagen efter. Liksom. Så det har varit faktiskt lite liksom nypa sig i armen känsla ibland. Men det har varit så jävla häftigt och så kul att liksom få vara med och kampas liksom med de allra bästa i Sverige.
Vad skrek de till dig där när du stod framför Bayern-klacken? Det vill man ju, det är alltid intressant att höra.
Ja, men det är dålig uppfinningsrikedom, för det är liksom alltid samma: Alin, du är sämst, du är tredje målvakt, och sen några.
Alltså, de hade sån koll alltså.
Ja, det kanske var Elfsborgs fansen som skrek det. Okej, men sen också att man är sämst, och sen något könsord kan det vara, och sen mot Bayern var också det var så sjukt när vi skulle gå ut där till andra halvlek, så har jag någon så här ropa så här: August. Och så kollar jag upp, han står inte i klacken utan på den här liksom rullstolsrampen uppe i hörnet. Och så ser jag att det är en liksom blond kille som gör runktecknet till mig. Jag bara, fan, det där är ju Anton från min högstadieklass liksom. Vad fan? Jag var 100% säker på att det var han. Och sen när jag kommer hem, eller när jag sitter i omklädningsrummet efter matchen, så får jag ett DM bara: bror, du var så jävla bra idag. Jag var där på plats liksom, riktigt bra spelat. Jag bara, var det du som gjorde runktecknet till mig? Han bara, ja bror, men det är inget personligt. Bayern går först.
Var det han som skrev, det var nog på Twitter så här: Bayern värva August.
Det var min polare från botiden faktiskt, på Älvsjö. Han var första målet, jag var andra målet. Vi är väldigt bra vänner.
Hur gick det för honom? Så?
Ja, han spelar i Vasastans BK i division 5 nu. Men han är också lite äldre. Ska bli farsa liksom.
Ja, grattis.
Ja, verkligen. Grattis Halle.
Men i, liksom innan den här vevan, eller vad man säger, i den här vevan, då förlängde du också över 2023. Den minsta, vad ska man säga, tiden från ett nytt kontrakt till ett nytt kontrakt måste det vara nästan.
Prick 3 månader.
hur gick det till?
Nej, men när vi kom tillbaka efter förra landslagsuppehållet, så när jag hade spelat mot...
Ja, det är ju landslagsuppehåll hela tiden.
Faktiskt.
När var det här i tid?
Det var inför... Exakt, det var en månad sedan, alltså prick en månad sedan då, tidigt oktober. Så jag hade spelat Halmstad och Kalmar. Och då tog Ola in mig på sitt kontor och sa bara att vi vill förlänga. Hur ställer du dig till det? Och då sa jag att jag är jättegärna kvar. Och så förberedde han ett avtal. Och sen skrev jag på några dagar senare liksom... Jag har ju ingen agent eller någonting, så det är väldigt smidiga processer.
Det behövs väl inte när man är jurist, eller?
Ja, nej, det är sant. Men samtidigt, det är svårt att sälja in sig själv liksom, på något sätt. Det är svårt att liksom, för den talar för sig själv, bara, nej, jag är värd den här summan. Liksom. Det hade nog varit lite enklare om jag hade haft någon som liksom trissa upp mitt marknadsvärde på något sätt.
Ja, men jag antar du tjänar väl mer på det här nya kontraktet än på det gamla.
Ja, nu får jag äta framöver faktiskt. Så, nej, men mitt första kontrakt som jag har nu är ju, jag måste ju göra annat vid sidan om liksom, för att få det att gå runt. Och nu framöver så kommer jag ändå kunna ha fotbollen som min andra sysselsättning.
Men är det så att det kickar in då efter säsongen när det andra tar slut?
Yes. Det är därför jag fortfarande är kvar på min mobil från 2016, som du märkte.
Ja, men ändå dåligt förhandlat att inte få det att kicka in direkt, kan jag tycka, så här, som lekman.
Ja, jag visste inte ens att det var möjligt. Alltså, jag var väl tagen av stundens allvar, antar jag, eller någonting. Bara...
Ja, men så kan det vara. Men hur, vad ser du dig själv? Liksom? För det är som du säger, Mitov är på en egen nivå. Han har varit landslaget, han har vunnit SM-guld, får man ju liksom... inga konstigheter. Hannes tror man väldigt mycket på sikt, har man sagt. Var ser du dig själv i det här målvaktsleken, om man säger så?
Nej, men jag upplever att de tror på mig väldigt mycket också. Annars hade de inte värvat mig, och annars hade de inte spelat mig eller förlängt med mig. Men sen det är klart att jag har ju faktiskt väldigt svårt att se att jag skulle konkurrera ut Mitov liksom. Han är verkligen på en egen nivå just nu. Men jag känner att jag och Hannes har en väldigt bra konkurrenssituation nu. Och jag vill fortsätta liksom, jag vill fortsätta spela matcher såklart, även om jag inser att det kommer bli svårt. Men jag har ju i alla fall två hela ljumska just nu, till skillnad från Mitov liksom. Så det kanske är min konkurrens för det. Men exakt, jag har skrivit på nu för 2 år, och nej, men jag ska bara göra mitt bästa och förhoppningsvis få spela lite mer. För att spela i Allsvenskan, det är en otrolig upplevelse, alltså, det vill jag göra om.
Vad har de sagt till dig? För jag antar att man har någon dialog liksom, så här, särskilt när du, eller var det bara men vi vill ha kvar dig för länge liksom, så, eller sa de, ja men för länge, och vi tror att, eller det här är våra tankar för dig.
Vi har faktiskt inte snackat speciellt mycket så, men som det har sett ut nu i oktober så är ju andra valet, i alla fall den här senaste månaden, och det hoppas jag ju på att fortsätta vara. Och är man tvåa så chanserna kommer ju liksom. Så det är bara att fortsätta ta dem.
Så är det. Men vad... Ja, det skulle man säga att det är liksom planerna framöver. Att befästa den här andra platsen.
Alltså, jag har faktiskt helt ärligt inte tänkt på det så mycket. För nu har det ju varit... Alltså, den här senaste månaden så har jag varit så intensiv för min del. Så jag har ju verkligen bara fokuserat på matcherna. Och inte tänkt så mycket på nästa säsong. Eller min roll i näringskedjan. Liksom... Så ja, efter säsongen får jag väl sitta och skissa på min plan för 2022 och 2023 liksom. Men just nu är det bara fokus på, jag vet ju inte vad som händer mot Göteborg. Jag vet inte om jag spelar eller sitter på bänken eller på läktaren liksom. Så det är bara att hålla fokus på det.
Ja, men han var med och tränade lite idag, såg jag Mitov som du nämnde.
Han har varit med i veckan. Han ser fräsch ut.
Ja, det vet man ju aldrig med den, med kroppen. Det har ju varit lite stökigt här under hösten.
Ja, ja, verkligen, verkligen. Nej, det är tycker lite synd om honom, alltså att han har fått vad är det nu, 3-4 månader liksom helt spolierat av sin ljumske.
Som du sa där, eller som alla vet, du skrev ju på säsongen ut. Du har inte tänkt så mycket, utan det är bara flytit på liksom, eller
jo,
tänkte
alltså
du liksom...
Det är, och det är faktiskt inget liksom, det är ingen lögn, utan det är verkligen så. Alltså, det har gått 3 månader liksom. För 3 månader sedan då spelade jag i Gusk, och liksom så här, tanke på Sirius var liksom en dröm. Och nu är jag här och ändå har gjort liksom en del matcher och förlängt mitt avtal och sånt. Jag tänker att när ledigheten väl kommer sen, och jag kan sitta på någon strand någonstans och tänka igenom allting i lugn och ro, då lär väl liksom min plan och min reflektion av den här tiden liksom utkristallisera sig på ett bättre sätt.
Vad har du för planer för semestern?
Jag tror jag ska hälsa på morsan i Portugal. Kanske åka till Madeira en liten sväng. Mm-hmm. Gå på Ronaldo-museet. Och sen när vi träffar polarna hemma i Stockholm också, såklart. Kanske åka till Kiruna också, har jag och mina polare lösa planer på.
Jaha, varför det?
Ja, men jag har aldrig varit så här riktigt långt norrut liksom. Och sen tänkte jag, kolla lite norrsken. Och det finns något så här observatorie och käka god mat.
Men som
åka
sagt,
nattåg.
Ja, det är ju det som är så kul.
En enkel man.
Ja, men det är det, som du säger, din mamma bor ju i Lissabon här. Hur hamnade hon där?
Hon är diplomat. Så hon har varit där. Hon flyttade dit när jag började plugga. Så brukar vara där på vintrarna och ibland på somrarna. Hälsa på lite.
På svenska ambassaden där eller?
Ja, precis. I Lissabon. Väldigt trevligt.
Ja, vad gör hon där?
Hon är ambassadör.
Ja, i Lissabon.
I Lissabon. Ja, hon är otroligt driftig. Väldigt, ja. Shout out till min mamma här. Finns på Twitter.
Ja, det måste man ju finnas.
Ja, ja. Sweden in Portugal. Mm. Där finns uppdateringen.
Det känns som det inte är så här... det är väl inte den mest... vad ska man säga? Det finns väl... Hur ska man måla upp det här på ett bästa? Men det finns väl ställen där man har mer att göra som ambassadör än i Portugal, eller?
Oh ja, det tror jag. Det är ju liksom, det är ändå, jag kan tänka mig, väldigt mycket värre ställen att vara på. Jag upplever ändå att hon har det ganska bra liksom. Det är klart hon får jobba mycket, men det är ändå ett bra ställe att vara på liksom.
Vad är det soligt mest som man liksom sysslar med där?
Vad hon...
det är ju lite intressant.
Det där är faktiskt en fråga jag inte har så bra koll, men... Gå på möten, sätter upp planer. Nej, men det handlar ju om att främja Sverige i Portugal liksom. Så det är mycket nätverkande och upprätthållande av diplomatiska liksom, förbindelser. Så...
Det är väl ganska mycket svenska. Jag har ju varit på läger där med Sirius, så då man får ju känslan av det är framförallt väldigt mycket svenskar som åker dit och spelar golf.
Och undviker skatt också. Det är bästa kombon. Ja, det är det. Men samtidigt så jag kan tänka mig att alltså, den som är ambassadör i Thailand har nog mer kontakt med de svenskarna. För att alltså, de svenskar som är där och spelar golf hamnar ju inte i problem. Liksom.
Nej, oftast inte.
Men är man i Bangkok och super, liksom, då kan man ju ta liksom, tagen ut i fängelset och sånt.
Ja, men har du support då från svenska ambassaden i Portugal? Har de visat sitt stöd här för dig på något sätt?
Hon brukar likea Sirius tweets i alla fall. Hon följer Sirius.
Ja, kanske blir det en ingång här till lägret här inför nästa säsong.
Ja, dröm. Lätt.
Ja, jag tyckte det var så jävla sömnigt när de var där i det där Villa Mora. Det var, ja.
Var det 2020?
2019. Nej, 2018 måste det vara.
Portugal är sömnigt liksom. Ja. Det är mycket lugnare än alla andra medelhavsländer. Det blir som lite skönt kan jag tycka. Lite som Sverige fast liksom väldigt mycket längre söderut.
Ja, det var så jävla kallt kommer jag ihåg på kvällarna.
På riktigt?
Ja, det där i februari.
Ja, i och för sig.
Ja, man fick dra på fullt där. Det var 30 grader liksom på Asien. Ja, stickspår i alla fall, men kul.
Ja,
ja, men har hon varit ambassadör på andra ställen också eller? Eller var det här första uppdraget?
Nej, hon var i Bulgarien också när jag var yngre. Men då var hon Stockholmsbaserad, så då bodde hon hemma fortfarande. Och sen var hon där en vecka i månaden kanske. Så då var jag hälsa på i Sofia någon gång också. Ja.
Hur var det om du jämför med Lissabon? Låter ju som ett uppköp för hennes del.
Absolut, absolut. Men Bulgarien var trevligt också. Det är ju varmt, god mat, billigt liksom. Men det är kul att åka på och hälsa på henne lite överallt i Europa. Liksom.
Yes. Men om du ska drömma stort här, nu tillbaka till fotbollen. Det är största drömmen Newcastle såklart. Men har du satt upp någonting så här, nu när du ändå har hittat in i elitfotbollen? Eller är du mycket här och nu som sagt?
Det låter kanske klyschigt, men jag är faktiskt väldigt mycket här och nu. Hade du frågat mig om mina drömmar för några månader sedan så hade jag sagt att få spela i Allsvenskan och i Sirius. Så jag lever faktiskt drömmen nu. Så jag vill faktiskt ingen annanstans. Det är klart jag vill spela matcher liksom. Det är jävligt kul.
You guys, are you serious about this?
Så är det. Ni var ju ett jobbigt läge här för bara en vecka sedan om man säger så. Tre raka torsk samtidigt som övriga bottenlag helt plötsligt började vinna massa matcher. Vad kände du och ni där och då? Det är ju mycket snack om att ni inte kollar tabellen och sådär. Men jag tycker man märker av ändå när det kanske inte är så kul läge.
Nej, det är klart att liksom informationen når ju en och så. Men jag skulle verkligen inte säga att det var någon panikstämning liksom innan. Och nu får vi ju det här otroligt viktiga resultatet mot Mjällby. Hade vi förlorat den så hade det väl låtit på ett helt annat sätt liksom. Men vi var ändå fokuserade på matchen och står för en helt otrolig vändning. Alltså det är bland mina bästa fotbollsminnen där. Ja, mäktigt verkligen.
Ja, man såg där du hoppade upp på läktaren och var helt galen.
Ja, jo, men det var ett otroligt glädjerus liksom. Framförallt för mig, det var ju min första liksom allsvenska vinst ändå. Efter, det var poängen där i Halmstad och sen var det Kalmar borta och sen de här tre matcherna nu liksom. Tre tuffa, tajta matcher som vi förlorat. Så att liksom äntligen få med sig tre poäng och få sjunga lite segersång, det betydde så jävla mycket. verkligen.
Men om man leder liksom upp till den här Mjällby-matchen, vad skulle du se, hur påverkas om du jämför med efter Varbergs-matchen och sen kommer de här, hur påverkas stämningen ändå? Det måste väl påverkas av att det kanske inte ser så roligt ut i tabellen.
Framförallt så känner man ju, alltså träningsveckan efter att man vinner är ju alltid, det är ju så bra stämning liksom. Och så på ett sätt att efter en torsk eller ett kryss så är det väl mer någon form av liksom jämn mod liksom. Så nej, men efter Varberg var det ju klart det var positivt. Och sen vi visste ju att det skulle vara en otroligt tuff vecka liksom. Det var ju tre riktigt bra lag vi mötte. Och däremellan så tränade vi faktiskt ingenting. Det var ju,
det var ju som gamla tider för dig.
Exakt, man var nere och joggade lite liksom, kanske. Men det var ju inga långa taktiska pass liksom.
Men kände man att det, alltså jag vet inte hur mycket tittar man i tabellen eller hur mycket känner, ja men nu är det ganska viktig match liksom.
Jo men det var ju ingen hemlighet att det var en väldigt viktig match, men vi stod ju inte och räknade poäng och säger om vi vinner den och sen förlorar den och sen tar Halmstad en poäng och så, utan det var, vi visste ju att det var en match mot ett lag som låg väldigt nära oss i tabellen och att vi kom från tre raka torsk. Så ja, vi var, vi var medvetna om det.
Och då ligger ni under med 2-0 här ser jag i tunnelbanan i Amsterdam när jag tittar. Ja, jag kan ju med dig, jag såg ju bara sista 10 av den här matchen eftersom att jag och min sambo hade lite annat för oss. Men vad kände du där och då? En superskott som leder till 2-0. Ni har en ganska tuff liksom vecka bakom er och så ligger ni under med 2-0. Det är inget roligt läge liksom.
Det är det verkligen inte. Men det som är typ, vi gör ju 2-1 efter 2-3 minuter bara. Så vad jag tänkte just de 2 minuterna kommer jag knappt ihåg liksom. Men så fort vi får, när Adam gör det 2-1 målet så känner vi att vi är med i matchen. Och vi får ner dem. De skapar ju väldigt lite i andra halvlek. Och då blir det verkligen, jag känner att alltså, vi får en helt annan energi och vi pratar och peppar varandra och liksom kör över dem i varje situation. Sen kommer vi 2-2 också. Det är en bit kvar av matchen liksom. Och då när det står 2-2 så känner vi att vi är bättre än vad de är. Och bara ligger på för det. De får någon fast situation kanske. Men jag tyckte vi kändes farliga hela den andra halvleken. Och sen när Ståhl gör det där målet i, är det 89:e?
Kanske? Något sånt.
Nej, otroligt.
Då tittar jag till och med den holländska damen bredvid mig och undrar vad är det där för någonting. Men skitsamma. Men hur hittar man den energin i det läget? För det är ju väldigt imponerande att i det läget vända 0-2, även om det var en kort stund det stod 0-2, till 3-2 borta, Strandvallen, Mjällby som knappt släpper in mål. Och alltså, det blir ju säsongsdefinierande för er, den här segern.
Jag är nog lite fel person att svara på det, eftersom att jag stod ju i målet liksom. Jag var inte delaktig i något av målen liksom. Men jag tyckte det kändes av de som var på plan liksom, att
ja, men jag antar att det kan ju vara lätt att bara shit, alltså nu är det kört, att man istället börjar hänga liksom, eller att man inte får ut det man har för att det är en sån trängd situation, särskilt när man har tre raka torsk i bagaget.
Nej, men den känslan kom aldrig. Jag tyckte vi var där liksom. 2-0-målet är ju, det är en individuell prestation liksom. Det var inte så att de spelade ut oss hela första kvarten.
Vad tänkte du då när han fick på den där träffen?
Då känner man ju lite liksom ridå. Det var en otrolig träff liksom, den bågen. Och då känns det ju, nej, det var tufft liksom. Framförallt när vi har, vad är det, 10 bra minuter där i början av andra halvlek. Så det var otroligt tufft. Så väldigt glad att det bara stod 2-0 i någon minut innan vi fick det där viktiga målet.
Beskriv känslorna då efter den här segern. Man har ju sett segerscenerna, men hur var känslan?
Nej, men det var alltså förlösande, verkligen. Det var ju som att någonting släppte från ens axlar. Ett rent glädjerus bara liksom. Det var som, så att man var 14 igen liksom, på något sätt. Och få springa runt här på planen och liksom bara gratta varandra och peppa och sen stå och sjunga liksom. Kallt Strandvallen i november, barbröstade supportrar liksom, och man bara står där och skriker. Det är otroligt.
Hur rankar du den här segern i karriären? Jävligt ledande fråga såklart.
Alltså det är ju här, ja, vad har man för det är, så här, det är klart vi hade några.
Hade någon där i Älvsjö som du
snackade? Ja, exakt, ja exakt, vi såg Djurgården i Älvsjö till exempel. Det var viktigt personligt kanske. Men sen, ja exakt, alltså, vi hade ju några fina segrar med Gusk till exempel, liksom Stocksund borta 2019 när vi hade hängt på kvalplatsen och sånt där. Men, nej, men det är klart, det är ju min största vinst. Det är det. Det är en helt annan nivå än alla andra matcher jag spelat tidigare.
I den här gruppen då, vem skulle du säga att du är nu när du inte behöver sitta själv i ett omklädningsrum? Vem är du i det här laget?
Jag är ju absolut liksom studenten, akademiken, så jag är ganska positiv, social, men alltså, jag tar inte jättemycket plats, det gör jag inte. Jag kan inte påstå, jag är lite lugn och jag har min roll liksom.
Ja, vad är den inte, liksom?
Ja, det är bra. Det är inget jag har reflekterat över så mycket kanske. Men man är positiv. Jag tycker ändå jag sprider bra energi och så liksom, pratar med folk och stöttande för Junisan och sånt där.
Ja, men det låter väl bra. Vad känner du kring tabelläget nu här? Tre omgångar kvar. Ni har ju, det har man ju sagt förut också, men jag personligen har ju väldigt svårt att se att det ska bli något kvalspel som många har blivit. Jag har ju i och för sig inte känt det så mycket under säsongen överlag, även om man blev lite orolig där ett tag. Men vad känner du själv kring läget nu inför de sista matcherna?
Nu blir det ju klyschigt igen, men det är liksom, vi kan ju bara fokusera på vår match mot IFK Göteborg, och där känner jag hemma på studan mot dem vi har väldigt bra poängchans liksom. Jag tycker det är en match vi ska vinna och det ska vi se till att göra. Gör vi det behöver vi inte tänka på någonting annat liksom.
Ja, så är det, men man kan andas ut.
Jinx.
Nej, det Shabani sa ju förra podden att det är lugnt, det blir inget kval, det gick ju bra.
Ja, det är fint. Nej, men jag,
tror du mycket på jinx och sånt där eller?
Ja, lite. Man är lite för vidskeplig kanske. Så jag skulle aldrig få för mig att liksom säga något, att någonting är klart eller någonting sånt. Nej, aldrig. Men det är ingen anledning att kolla så långt fram nu liksom, när vi har tre matcher kvar. Det är bara att ta en sak i taget.
Men det här jinx-spåret är ju spännande. Sysslar du mycket med? Man säger ju att målvakter är lite speciella. Har du några så här grejer som du berättar?
Ja, nej, men jag har faktiskt en rutin innan match som jag har gjort alltså sen min första match när jag var liksom 7-8 år gammal. Det är när jag springer liksom från halvcirkeln till mitt mål, så springer man vattenflaskan, dricker den, kastar den liksom mot stolpen, spottar i varsin handske med vattnet.
Ska det vara någon speciell stolpe eller?
Första stolpen liksom, från den sidan man kommer ifrån. Och sen spottar man i händerna, gnuggar och så liksom knäcka knäna, så här, skaka knäna på något sätt. Och sen, jag är inte religiös överhuvudtaget, men jag är alltid korstecknet ändå. Kastar mig upp mot ribban och så slår man den här. Så, då är man alltid, alltså varje halvlek.
Har du missat det där någon gång?
Aldrig.
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 Mm. Vad skulle hända då?
Det vet man inte. Det är det jag är rädd för. Jag kanske dör på planen.
Men gör du något andra liksom, har du något så här, nej, men jag måste gå en viss väg till omklädningsrummet eller något sånt där? Eller är det just på planen som
det
du
just
håller på?
Det är just det lilla tixet jag har alltså innan varje halvleks start. Men det är nog det enda. Det är ingen så här knyta skorna först och sånt.
Dina kollegor, vad pysslar de med? Har du snappat upp något? Vad är det konstigaste någon i Sirius gör?
Jag är nog för mycket tunnelseende innan matcherna. Det där är inget jag märker. Jag tror jag är så fokuserad på mina egna saker egentligen. Men det kan vara min hemläxa. Jag sitter och kollar på det i framtiden.
Vad de andra pysslar med. Ja, spännande att kolla vad sånt där.
Ja. Vi fick faktiskt en kamera i omklädningsrummet mot Malmö. Jag vet inte om den är kvar. Kan vi sitta och titta på det?
Vad de andra gör. Ja, men det är ju spännande det där. Man hör ju mycket målvakter. Det är särskilt i hockey är det väl ganska mycket så här, hoppa över linjer och bla bla bla.
Det är väl liksom all ångest som kulminerar liksom i ett ögonblick eller någonting.
På tal om hockey, har du hållit på med någon annan sport eller var det fotboll från början bara?
Det var fotboll från början. Sen spelade jag handboll i 2 månader kanske. Mitt sexa. Mm. Liksom. Yeah. Det var väldigt kul, men det gick liksom inte med fotbollen. Sen typ när jag var på fritids, en innebandyträning kanske. Mm. Så det är fotbollsmålvakt liksom. Det är fan det enda.
Så är det.
Thank you.
Som sagt, uppehåll nu. Nästa söndag IFK Göteborg på Studenternas. En kul match. Och sen är det Häcken. Och kan också vara kul kanske.
Det hoppas jag.
Ja, men det är väl inte samma dignitet om man säger så. På gott och ont. Och innan jag avslutar borta mot AIK, vad har du för tankar inför de här sista matcherna nu?
Att det ska bli väldigt kul att spela hemma igen. Och samma tråkiga mantra liksom, bara ta en match i taget. Jag vill såklart spela så många av de matcherna som möjligt och få mer erfarenhet och framförallt vinna lite fler fotbollsmatcher, för det är det bästa som finns, verkligen. Det finns ingen bättre känsla.
Ja, det kunde varit utan om det hade blivit jurist här i somras.
Exakt, men det är ju verkligen så. Det
är det en skrämmande, en tanke som skrämmer dig?
Den skrämmer mig jättemycket. För det är, och det har man hört från liksom folk som har lagt av också. Det finns liksom ingen plats i livet där man kan ersätta den känslan just av liksom match, adrenalin på slag, gemenskap och liksom känslan av att vinna någonting. Så det kommer ju bli ett hål liksom, igen när man väl slutar. Och då får man väl försöka begrava det med alldeles för mycket jobb kanske, eller någonting. Gå upp i domstol kanske, där tänker jag att det är lite samma adrenalin på slag eller någonting.
Ja, men du har väl många år kvar, eller ser du en 10 år framåt, va?
Det här är samma sak, alltså så här, för några månader sedan så trodde jag att jag hade en månad kvar på min fotbollskarriär. Nu, det enda jag vet nu är att jag har ju det här kontraktet som jag tänker spela klart. Sen vet jag inte. Alltså jag är verkligen inte säker på att jag kommer syssla med elitfotboll tills jag blir 35-40. Det kanske bara blir några år till. Men det får man väl se. Liksom.
Man får ta det som det kommer.
Faktiskt.
Yes. Ja, men stort tack för att jag fick komma hit. Vad ska du göra nu?
Nu inväntar jag min kompis som har kommit från Umeå. Så ska vi kolla Sverige-Jorgen, dricka några öl och sen blir det ett besök på Stocken.
Ja, kan man rekommendera Heineken? Man får inte göra reklam här. Men jag var ju på Heineken-bryggeriet. Då fick man en liten känsla ändå.
Ja, det blir inte, jag tror det blir Mellerud paradpilsner och kanske Newcastle Brown Ale.
Ja, det måste du ju.
Det är en så fin flaska, ja, bärnstensfärgad. En
klassisk
liksom
tröja också där på. Jag hade ju faktiskt en det är många små öler på Newcastle i min absoluta närhet. Men när jag gick på lågstadiet, då var det en som sprang runt i en sån där Alan Shearer-tröja med Newcastle på.
Det är ju klassiskt journalister och fotbollsromantiker att heja på Newcastle. Newcastle eller Spurs. Ja, det är, kanske Leeds också.
Ja. Liksom. Eller som i mitt fall, Ajax här nu.
Ja. Yes. Den är ju kvalificerad.
Ja, men det kan jag rekommendera alla. Nu ska jag göra reklam här igen. Men Are You Serious är tillbaka igen nästa vecka. Tack så mycket för att ni har lyssnat den här veckan. Så hörs vi igen då.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.